Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weight loss. That's PlushCare.com/weight loss. PlushCare.com/weight loss.
Hej och välkommen till Toppenjakt. En jaktpodd med mig, Kalle Zackari Wahlström, och Lars.
Hej.
Hej Lars.
Idag blir det en alternativ podd på två.
Ja men exakt, vi brukar ju vara tre personer på podden. Vi har haft det som en tradition. Förra veckan var vi fem. Och för att kompensera för att vi var så jävla många sist så kommer vi vara extra få idag.
Och jag har karatebra ljud, hoppas jag.
Oj, oj, oj. Ja, vi får se. Vi har ju en smed som klipper vår podd. Han heter Nils Ögren. Han är ju duktigt less på att ni har så dåligt ljud i era mikrofoner. Men nu hoppas vi att du lever upp till hans högt ställda smedförväntningar.
Ja, första gången vi testade med han så skickade vi ju testfil på ljud. Jag vet inte om jag berättade det tidigare. Och då skickade jag en ljudfil till han. Och han bara, ja men det låter jättebra, ändra ingenting. Jag hade kopplat i micken. Men sen glömde jag ju stoppa i sladden.
Så, han tänkte kanske att han inte behövde säga det, att du ska stoppa in sladden, Lars.
Men, ja, han måste ju trott att jag var helt dum i huvudet när jag skickade riktiga ljudfilen sen.
Har du hämtat dig efter din... det var väl nästan en vecka här nere i Stockholm? Ja. Stockholmsrådet?
Ja, ja det är gränsfall. Man blir ju godisliten med väldigt lite sömn.
Ja, det sista som jag såg av dig, det var ju... vi var ute och jagade en vildsvin på natten. Jag ska berätta mer om det alldeles snart. Men sen så skulle ni då köra 12 mil, klockan var väl typ 1 på natten. Ni skulle köra 12 mil till Uppsala, sova där och sen köra dagen efter till Luleå. Ganska drygt eller?
Det var ju drygt att köra, men det var sjukt värt. Vi stannade och käkade korv och drack kaffe och sånt där. Men det var ju sjukt värt, för annars skulle vi ju suttit fast en timme i bilkö genom Stockholm på morgonen. Det är inte värt.
Du, vi var ju ute och jagade vildsvin på natten. Det var ju dit vi skulle precis när vi slutade spela in förra avsnittet. Och det var ju, fan vad mäktigt det var.
Alltså sjukt mäktigt.
Du filmade ju det här för YouTube och du hade ju då filmkamera, jag hade ju nattkikare. Jag tänkte på det måste ha varit så jävla konstigt. Jag stannade hela tiden och kollade den där kikan för att se olika värmekällor, kolla på olika dovhjortar. Och då var det ju helt mörkt för dig.
Ja, och mörker och filmning, det går ju väldigt sällan bra ihop. Jag hade typ ISO 20000 eller någonting. Men ja, men jag tror att det kan ha blivit bra faktiskt. Det var ju sjukt spännande.
Det var så jävla roligt. Direkt vi hoppade ur bilen och skulle börja smyga så la jag mig med mitt det där pulsarmörkersiktet och spanade och bara, helvete! Det är 25, nej 35 vildsvin ute på, åh herregud, vi måste börja smyga. Så började vi smyga, så bara kom man lite närmare och bara, aha, de har jättelång hals. Det var dov gjort där.
Alltså, och det var inte en dov, alltså helt sjukt att det finns så många dov som hänger i gäng.
Ja, det är helt sjukt hur mycket dovhjortar det finns.
Ja, verkligen.
Jag vet att jag jagade förut i Östergötland, i Sörmland, precis på gränsen mot, inte Östergötland, längst bort i Sörmland, typ Vingåker. Där var det så mycket dovhjort så att de tyckte liksom att det var som råttor. Alltså de såg det bara som ett problem. De kom in i trädgårdar och käkade upp äpplen fast det var folk hemma och så här. Alltså de är liksom, helt, det blir helt galet mycket dovhjort.
Ja, och jag
det är
vet...
ju spännande, för det är liksom en så bra resurs. Det är jävligt gott kött. Det är nästan ett av de godaste viltkötten, tycker jag.
Mm. Och jag vet inte hur man bedriver viltvård på dov. Jag har en kompis som berättar, han jagar norr om Stockholm. Och där, han som ägde marken där, han ville inte ha dov. För att jämfört med rådjur så betar tydligen rådjur ganska högt upp i gräset på marken. Men en dov betar som långt ner, så det dödar viss åkermark. Och då gör de ibland så här testrutor, så man stängslar in en bit av åker. Och då ser man skillnaden liksom där inga djur kommer åt. Och det är tydligen en ganska stor skillnad.
Ja.
Men sen om det är ett problem eller inte, det vet jag inte.
För jag vet min proffskompis Martin, proffsjägarkompis Martin, han har sagt, nu kommer inte jag ihåg sagt, jag parafraserar, men han menar att dovhjortarna kan äta lite vad som helst.
Mm-hmm.
Medan till exempel rådjur är lite mer finsmakare.
Mm-hmm.
Och därför blir dovhjortarna så framgångsrika, för att de bara plöjer in och käkar upp allt. Liksom.
Men dovhjorten vi har, den kommer från Asien, va? Ursprungligen. Eller,
jag har en gång hört så här att de hoppar så där roligt på fyra ben, att det är för att de kommer från träskmarker i Indien och så här. Men jag vet inte om det är sant. Och vi bara kunna googla, men vi låtsas att det är förr i tiden och googlar inte det. Vi gissar istället.
Ja. Det är väl
det som är podcast.
Ja, och det är lite spänning att leva i ovissheten också, som det var förut.
Ja, en annan grej om vad djur äter. Jag har ju 9-10 älgar utanför mig på,
minst,
på fälten. Som går ut på rapsen på kvällarna. Och då fick jag höra också av Martin att en älg svälter ihjäl om den bara käkar raps. De tycker att det är svingott, men de står sig inte på det.
Ja.
De måste käka annat också.
Det är ungefär som med barnen. De tror att man bara kan äta godis. Men
precis, att godishalsband är liksom frukost, lunch, middag.
Ja, men jag har ju ätit idag. Jag åt ju 9 pärlor på halsbandet.
Ja, men vi spög i alla fall ut där i mörkret. Och vi försökte filma. Det blir lite speciellt. Vi var ju då, det var jag och Lex som var jägarna. Och så var det du och Bearplay Erik som var... kameramän.
Jag gillar att du pikar och kallar för Bearplay.
Det låter ju ganska mycket när man är 4 personer som spyger över en vall. Det märkte vi ju. Djuren blev ju som stött. Vi kom ju inte in. Alltså det var ju snack innan vi skulle komma in på 50 meter och sådär. Men det gjorde vi ju inte riktigt. Utan då gjort annars, de hörde ju oss och drog. Fast vi gick rätt i vind. Men sen kom de ju ut igen.
Ja.
Så det var ju som att vi gick över ett jättestort fält. Och då var det som att vi, framför oss så var det drivor med dovhjortar som försvann in i skogen. Och sen bakom oss kom de ut ur skogen igen.
Mm.
Som fyllde på liksom. Så det var ju...
Supermäktigt. Och alltså på det fältet, hur många djur var det där? Både rådjur och rävar och harar och dovhjortar och allt möjligt.
Ja, det är coolt. Det måste vara spännande för dig som kommer från Nordpolen
att
se.
Ja, skitkul att se vilt.
Det ska vara spännande att gå runt med en sån där värmekamera upp och se. Man kan se tjädrar i träden.
Vi kommer väl in på det kanske lite senare, men nu är det ju inte tillåtet. Men i och med nya jaktreglerna på ripa. Och det är ju becksvarta hela den tiden nu som det kortats ner till. Så kanske ska köpa en pulsar så man kan ha en 12 på mitt på dagen och se någonting.
Nu får ni ju, nu har vi ju en vadslagning på Instagram, om ni går in och gissar vad Lars tycker om de nya jakttiderna. Vi kommer att prata om det om en liten stund.
Jättefina priser.
Ja. Men och sen så lämnade ju jag och Lex er två på en väg, och så smög vi in på en vall, en smal vall, och där såg vi ett vildsvin på jättenära, och alltså, det var ju så jävla coolt att se den där nattkikan. Man ser den ju så tydligt när det inte är så långt håll. Men jag blev osäker. En grej som är svår är avstånden och bedöma hur långt bort det är, och man bara, det var en ensam gris, och då är det så jävla svårt att bedöma storlek i nattkikan, för man får som inga referenspunkter riktigt. Så vi fick skjuta årsgris. Jag tyckte den såg så jävla lång ut i trynet, så jag släppte den. Var du nöjd med det?
Ja, men...
För filmen?
Ja.
Men skjut! Fick jag på sms.
Men det måste ju varit från Panga Anders. Nej, men det var ju, det var ju jättebra. Det är ju bättre att vi tar ett bra skott och gör rätt ifrån oss. Och sen får vi se om det kommer på film eller inte. Men det blev ju en bra utgång i alla fall, eller hur? Berätta.
Ja, precis. För sen såg Lil Love och Pang Anders såg tre årsgrisar ute på en annan vall. Och så smög vi dit. De hade lite dålig vind. Så de sökte skydd bakom en stor stenbumling. Och sen så smög jag och Alex på söderifrån. Och ja, det var jävla cool anspyrning alltså. För eftersom de inte ser den så man kan ju gå helt öppet. Mm. Och så hade vi bra vind. Men det är det där med avstånd. Man fattar liksom inte riktigt hur långt bort man är. Så bara, ska jag lägga mig ner nu? Jag lägger mig ner och så bara, nej, men jag kan nog smyga lite närmare. Ställ mig upp, smyga lite närmare. Så bara, här är kanske bra. Gå lite närmare. Och sen kom jag in på, kan det ha varit 90 meter kanske?
Ja.
Då stod de tre och beta gräs. Eller käka mask eller någonting. Och så sköt jag en. Och då sprang de andra två över fältet in i skogen. Men då tänkte de att de var säkra när de kom in i skogen. Så då lyckades jag skjuta en till där. Det var en sån cool grej att få reda på med hjälp av det här nattsiktet. Att grisarna liksom inte råkutar när de kommer in i skogen.
Mm. Och det ser man ju, det ser man ju på filmen. Det ser ju skitmäktigt ut.
Ja, de springer satan över fältet och sen så sakta de in när de kom in bakom några buskar. Så gick de upp på ett hygge och då tänkte de att de var säkra. Det var de inte. Så det var jävligt lyckat.
Första du sköt, märkte de någonting om era närvaro? Att ni var där eller var de helt trygga?
Ja, de var helt trygga när jag sköt. När skottet gick. Ja. Och sen när det smällde så sprang de ju såklart. De var verkligen helt trygga. Och det jag tror att det där, alltså Lex brukar ju, han har ju jagat så mycket med termist. Och han säger att han brukar försöka komma in så pass nära så att de, så att när de precis börjar så här, vänta, är det något på gång?
Mm, mm.
Då skjuter han. Men jag tog det säkert för osäker. Jag vill liksom inte fucka upp det där när vi skulle filma. Det har varit jävla tråkigt att göra en film och så blir det ingenting. Det vill vi ju inte se.
Nej, två idioter som går runt och tittar nattkikare i 40 minuter. Det blir...
Precis, jättemörkt.
Ingen ser något, dåligt ljud. Alla viskar.
Ja, men också, det var ju väldigt coolt också, för man kan ju filma i det här siktet. Så jag tryckte på räck och så vi har båda skotten på film. Det kommer komma i vår YouTube, på vår YouTube-kanal, Toppenjakt. Mm, mm. Inom en snar framtid, va?
Absolut, absolut. Så det,
det är du som klipper, så vi ser när den är klar.
Det tar ju sin tid. Alltså det svåraste med att klippa, om jag filmar vanlig film som inte är running gun, då kan man ju liksom planera och liksom ta om och justera in så här. När det liksom är live, tänkte jag säga, när man liksom springer runt, då dels är det ju många grejer man måste justera hela tiden och hänga med och ljud och sånt där. Och sen när man kommer hem, då har man ju så sjukt mycket material. Och ibland måste man liksom, fan, det hade inte det där klippet för att få ihop det. Eller oftast upplever jag tvärsom, speciellt när du är med, Kalle. Det är så mycket bra snack, eller när du och Peter var tillsammans.
Liksom bara, vad... Fast Peter Ekeström.
Ja, precis. Man vill ju visa allt är så bra, men man kan ju inte släppa 93 minuter YouTube-film. Så det måste man ju liksom sålla bort också. Så det tar mest tid.
Men du, jag tänkte vi skulle prata om det där med att filma jakt. För det har ju vi börjat med nu. Vi har gjort en YouTube-kanal och vi har Instagram-kontot där vi lägger ut bilder och filmer och sådär. Hur tycker du att det känns? Tycker du att det finns något problem med att dokumentera jakt på det här sättet?
Nej, det tycker jag inte. Det är lite nytt för mig. Det är väl nytt för oss alla, ska jag väl säga. Och lär mig så mycket saker varje gång vi filmar. Och det bästa sättet att bli bättre på det man håller på med, det är ju faktiskt att göra det skarpt. För då blir det på riktigt. Plus att alla små fel man gör och sånt, det skiner igenom så tydligt när det liksom är på riktigt.
Just det. Och vad filmar du med för utrustning nu? Det kanske är någon som tycker att det är intressant.
Ja, jag filmar med en Sony A7i3, tror jag det heter.
Alltså en systemkamera är det, va?
Det är en systemkamera. Det är en hybridkamera. Man både fota och filma med den.
Och vad har du för objektiv?
Jag har ett 16-35 objektiv, en Sony. Jättebra. Och där är ju, där tycker jag att det är viktigt att, och det är ju där man får betala pengar för både kikarsikten och kameraobjektiv. Det är ju liksom optiken. Och ju lägre bländare man kan få, desto bättre ljus tar den ju in också. För oftast när man filmar jakt så är det ju väldigt sällan mitt på dagen. Så det är alltid lite svåra ljusförhållanden.
Just det.
Och nu de här gångerna vi har filmat så här, har vi också haft lite otur med vädret. Så himlen har varit så här super, du vet när som man ser Kisa. Och ni står i skuggan så att det blir liksom de två sämsta delarna tillsammans.
Ja, ja.
Men...
Förlåt.
Ja, kör du.
Ja, men för Lex la ju ut filmer på Instagram när han jagade vårbok.
Ja.
Då filmade han med GoPro på, som han hade på bössan eller på huvudet eller någonting. Då såg man ju ingenting.
Ett stort fisheye och lite gräs.
Alltså det var ju kul att han, du filmade Lex, det var inte det. Men det är en ganska dålig kamera för jaktsituationer, märker man. Om det inte är typ i vass eller på ståndskall eller sådär.
Mm.
Så den filmar väldigt brett och det vill man ju inte ha.
Nej.
Jag vet att när du har filmat toppfågeljakt, då har ju du en traditionell videokamera, va?
Ja, jag hade det gammalt tillbaka. Nu har jag ju ett fint zoomobjektiv till vanliga kameran. Jag ställer den på ett stativ och då blir det jättebra. Det blir superbra.
Ja.
Man måste hålla på att rigga den och mecka lite sånt där. Men det är såklart värt det.
Och, för man vill ha optisk zoom, va? Att, alltså, att den faktiskt zoomar på riktigt, inte bara zoomar i bilden. För så gör jag ju mitt nattsikt, att den har ju en bild som på telefonen liksom, att den zoomar i bilden.
Mm.
Så det är en högupplöst bild som man sen zoomar i. Och det blir ju liksom, det blir okej på 4, på 8, men på 16 gångers förstoring, då är det ju ganska pixligt alltså.
Ja, men precis. Den drar ju bara upp pixlarna, så att det blir ju pixligt ju större förstoring du drar. Och sen lite svårighet är ju också med jakt. Oftast vill man ju se själva skottsituationen och träffen. Och kameran som vi filmar, det intressanta, människorna och allting runt omkring är ju liksom en ganska vid vinkel. Man tar upp det. Mm. Men sen djuret står ju oftast längre bort. Så egentligen har man ju två sidor. Nu hade vi ju lyxen att ha Erik med oss. Så då kunde han sköta lite mer zoomfilmande och jag skötte mer det vanliga.
Just det. Jag har ju också lagt vantarna på en sån här Tactacam.
Mm.
Alltså en kamera som man sätter på vapnet. Man kan också montera den med en spegel till kikarsiktet, så att man kollar liksom, det filmar i kikarsiktet, men man kan också kolla i kikarsiktet som vanligt.
Mm.
Den har zoom och filmar framförallt liksom inte lika brett som en GoPro, utan man får liksom, man kommer närmare det som man siktar på.
Ja, och sen tror jag med din Tactacam, nu kan jag göra dem lite för dåligt, men den sätter du ju som en spegel in i själva okularet på ditt vanliga sikte, så att du ser ju det du ser när du skjuter.
Ja, om man vill. Alltså man kan göra så, eller så kan man ha den på, som en ficklampa på bössan liksom, ja, eller på kikarsiktet.
Ja. Och sådana klipp är ju härligt och väldigt spännande om du kommer gris nära och sånt där. Annars har jag sett mycket sådana, då kan det bli lite väl skakigt. Man går runt med bössan och hoppar och liksom blir nästan åksjuk. Vilket är ju problemen att filma jakt, att man försöker få så skakfritt som möjligt.
Ja. Jag tycker det finns liksom ett problem som är lite mer konceptuellt kring att filma jakt. Det är ju liksom att man, när man träffar folk som har en GoPro i pannan när de jagar, man tänker ju alltid så här: varför ska du filma det här?
Ja.
Alltså, man tänker liksom att man inte så här, titta inte på mig eller, alltså, det är inte, för mig är inte det helt alltså, nu, det känns ju kul att filma och sådär, att vi gör det här ihop. Men det är ju en speciell grej att dokumentera det här när man gör, när det är liv och död.
Ja, jag håller med där.
Ja, och då hamnar man i, för vi håller ju också på att göra en film om den, när vi jagade vårbock i Uppland.
Mm, mm.
Och då är det så här, min första klippning, det var ju min feedback att det var liksom lite kristet. Så här. Mm, alltså, det kanske man, alltså lite slätstruk, alltså lite för välkammat.
Ja.
Men samtidigt så Det behöver ju vara det när det är jakt. När man ska visa upp dödande så behöver det ju vara liksom ordning och reda. Och...
Ja, men, alltså, så tänker jag också. Plus att liksom vårat koncept, det har vi pratat i flera poddavsnitt. Det är ju liksom oss. Där vi är, liksom våran jakt, vi som människor och allting. Det är ju inte bara, för vill vi bara filma liksom 100 skjutna hjortar, ja, då kan vi bara ställa en kamera och liksom mata ner djur som det finns på YouTube.
Men det är ju det är tydligen det som funkar på YouTube. Jag har ju hört från den som jobbar med YouTube att man behöver skriva typ så här, att det är skjut, att typ tre grisar skjutna i pass i titeln för att folk ska titta. Det känns så jävla alltså deppigt.
Ja,
att
det är så. Jag såg något YouTube-klipp, det var så här, det var på engelska också, så man får ännu mer views. 100 bästa långhållsskotten på gris skjuter typ i Turkiet och sånt. Alltså det var så dåliga skott och oetiskt, men det hade ju en babiljard visningar.
Men kan det vara så att jaktfilmer oftast inte är tillräckligt bra, det som händer runt omkring, så att man därför bara tycker att det är kul med skotten? Och att vi då har chansen att göra bra jaktfilmer som håller även utanför skottet, så att säga.
Ja, men det, så tänker jag. Att vi kan prata som vi har fått så mycket feedback. Vi kan prata om vänskap och allting runt omkring och liksom njuta av en jakt utan att det måste vara liksom 3, 2, 1, pang på rödbetan. Skjuta djur. Jag tycker ju själv att när jag tittar på YouTube och sånt där, att mycket sånt som jag gillar är ju, det intressanta är ju dialoger bland människor och ja, hela upplevelsen. Som om man var med och delade upplevelsen med de som var där.
Men det kändes ju samtidigt som att vår film, när vi jagade vildsvin på natten, den behövde ju att vi sköt ett vildsvin på slutet.
Ja, men det är också lite hur vi, om man bara vloggar till exempel, postar mycket vloggar, ja men då kanske inte alltid behöver hända. Men nu tycker ju jag att när vi tänker ut ett litet koncept, du och jag bollar lite idéer, så bygger vi en story, som att läsa en bok, en början, en mittpunkt och så ett slut. Och har man inget slut på boken, så blir det ju inte lika bra heller.
Nej. Nej, precis. Om Harry Potter bara liksom krigade på i på den här skolan, att det aldrig blev något.
Och så bara, nu, jag går och lägger mig, så tog filmen slut.
Ja, men det känns i alla fall spännande att vi håller på att bygga upp den här YouTube-kanalen. Håll ögonen öppna, för jag tror att innan nästa poddavsnitt så kommer det ligga, eller kommer det till och med ligga en YouTube-film när de hör det här, Lars?
Ja, det är inte omöjligt. Det är inte omöjligt.
Då så. Gå in på Toppenjakt på YouTube och kolla på när vi jagade vildsvin på natten. Så får ni se hur det såg ut.
Ja, vi släpper vår bok först, va?
Ja, förlåt. Vår bok först.
Ja.
Gå in och kolla när vi jagar vår bok. Ja, men då så, Lars. Ska vi plocka upp den heta potatisen i jakt, som jakt-Sverige har tappat på golvet? Det är har kommit ut i veckan ett beslut om nya jakttider på massa olika arter. Och vad tänker du om det?
Oj, vad tänker jag om det? Jag tänker mycket om det. Nu var det nya jakttider på många olika arter. Och det vi faktiskt har fått mest frågor om är ju faktiskt ripjakten. Och den påverkar väl kanske de som bor i norra delen av Sverige mest. Och ripjakten på vinter är ju en fantastisk jaktform. Och som nu är hela internet fyllt av känslor och kommentarer och kring det. Och det, med all rätt, jakten är ju också lite en livsstil. Och nu slår man ju undan benen för den jaktformen. Och då är det många...
Du är emot det här. Alltså, det som har hänt då, säg dem hur det var förut. Förut fick man jaga ripa från
25 augusti till 15 mars.
Och när var det man helst ville jaga?
Vinterjakt på ripa vill man ju helst jaga på slutet, det är mot 15 mars. Nu har man ju kortat...
För att?
Nu har man ju kortat ner dem en månad, och för att man vill göra det är ju på grund av de naturvärldsliga förhållandena. För att om man nu, som man nu när man kortar ner det med en månad i februari, så är det ju jättemörkt fortfarande. Det är både svinkallt, mörkt och jävligt i fjällen, så att det är knappt dagsljus, så det går ju inte att bedriva jakt om det inte är dagsljus. Sen vissa vintrar när det är vintern är sen, eller att den har varit lite så här halvstökig som den faktiskt är nu, då är inte alltid isarna ligger. Många leder går ju över isar. Det kan vara jättelite snö och alltihopa. Och mer mot våren, då har vi ju haft tillräckligt med snö. Snön har packat ihop så att den bär lite och man kan ta sig överallt. Men framförallt dagsljuset är ju den som påverkar mest.
Ja, för 15 mars, då är vi inne i den femte årstiden, vårvintern där uppe.
Mm.
Och det är vi inte 15 februari, mm. utan då är det kärvt liksom.
Ja, och det är ju fantastiskt tid att vara i fjällen då.
Men får jag då fråga, varför har de kortat ner jakten med en månad?
Det vet man inte riktigt. Jag har läst många krönikor om det här och opinionsskribenter och sånt där. Och det som är konstigt är att Naturvårdsverket och även forskning och sånt visar, och förslaget låg ju väldigt länge att det nästan till och med skulle förlängas. Så det kom ju som en blixt från klar himmel att man kortade ner den i en månad.
Men spekulera lite då, är det liksom, är det bara att någon har liksom sluntit på tangentbordet och sen så låtsas som ingenting och får stå fast vid det, eller är det, finns det liksom någon som har tänkt någonting kring det här, vad tror du?
Ja, men det finns ju alltid motparter i det hela, så det finns ju då några som vill att den ska kortas ner och men alla som gör det på riktigt, och forskning och de som ändå jobbar med det, tycker att den kan vara som den är, eller också förslagsvis att den kunde vara lite längre. Sen utan att bli helt politisk i det här så sitter ju liksom, ja, de som bestämmer idag tycker ju lite åt ett håll, så att säga. Och lite kan vi, jag känner också när man läser då, nu har de inte varit att gå ut och kommentera, men jag läste en artikel i Norrländskan att citat, vi ska säga här, säger dock Jenny Nilsson att hon inte har någon erfarenhet om vilket typ av ripa man jagar när. Och det känns ju också lite okej.
Okay, det är lite mer som jag trodde då, att det är någon som bara, vi kör 15 och som bara, det var jättedåligt. Vi kör på med 15. Nu går vi vidare. Typ så.
Ja, och så här påverkar mig. Det är ju ändå många som livnär sig situationssäkert på ripjakten. Både som turistnäringen och de som sköter, ja, säljer jakt och sånt där. Och jag läste också någon som i de här fjällkommunerna. Det är ju många som blir attraktiva faktiskt att kanske flytta upp till inlandet i norr. För att det finns så exotiska upplevelser nu. Men nu finns det ju bara mörker och misär.
Ja, men nu tycker jag att du drar på för stora växlar. Det kan inte vara så att någon väldigt inte flyttat till Norrland för att ripjakten har förkortats med en månad. De kommer få gå från sina hem och barnen kommer att dö av svält när det inte finns ripkött att äta.
Det var en artikel jag läste från Arjeplogs kommun om några som skulle gå emot det här då. Och där var det en sån sak som de tyckte då, att de blir mindre attraktiva som kommun om man inte också, för många kanske flyttar upp på grund av jakt och fiske. Så det var taget ut i det sammanhanget.
Ja, men alltså jag kan förstå det där, och jag förstår också frustrationen, för det är ju om man har en grej man håller på med, jag på sin fritid, så helt plötsligt är det någon som bestämmer att man inte får göra det längre. Det är ju frustrerande. Man känns väl maktlös, och speciellt om man är en sån som bor liksom där uppe någonstans, långt ifrån myndigheter, långt ifrån liksom från statsapparaten, om man ska säga. Man tycker kanske att man känner sig lite lämnad åt sig själv, och att det kanske vissa gillar också, att det finns liksom mindre närvaro av, ja, men samhället där.
Ja.
Men och då vill man väl också då får göra lite mer som man vill. Och så plötsligt kommer det någon som bestämmer att man inte får göra som man vill längre. Då blir väl det en symbolfråga, kan jag tänka mig.
Ja, men precis. Och en liknelse skulle kunna vara att beslutande organ satt i Kiruna och så beslutar de där att man får inte jaga vildsvin med hund. Vi skiter i det i år. Ingen får göra det. Det är liksom, jag har dålig koll när man får jaga vildsvin, säger de där uppe. Då. Det kommer påverka liksom hela södra Sverige. Så det är klart, det rycker ju undan benen för många. Ja, så det är jättetråkigt. Vi får se hur det går här. Men om det finns ju en öppning att man kan ändra ett beslut, men det är ju en lång process.
Ja, men det är ju fler jakttider som har ändrats. Några som sticker ut då, som för mig, som påverkar mig, det är bara positiva grejer. Eftersom jag bor här nere. Men det så kommer man få jaga dovhjort, pyrsa dov i mars också. Tidigare var det ju bara i februari, och det känns ju svinkul. För det är liksom, det är då de börjar bli vår, det är då de kommer ut på fälten, det är då det börjar bli liksom lite, ja, det kommer bli ashärligt. Och så är det så härligt tid på året att vara ute också, när det börjar bli ljusare och sådär. Vänta, nu kanske jag stödde salt i ditt sår.
Här uppe har de ju släppt, eller för hela landet har de ju släppt, som vi faktiskt var på nu nyligen, vårbock.
Ja, men exakt.
Och där är ju också delat läger.
Ja, då kan du vara den som berättar om varför folk är emot det.
Ja, och det vet jag bara för att jag har försökt läsa på lite här nu på...
Jo, vad duktig du är.
Eller hur? Och då är det ju så att vissa är ju emot det för att man skjuter bort på våren då, de fina genetiska bockarna som faktiskt ska para sig på hösten.
Ja, på sommaren.
Eller på sommaren menar jag.
Ja.
Och det liksom kan ju på lång sikt då utarma den fina genbanken. Sen som vi pratade om, du och jag, Pangan, i förra avsnittet, att forskningen visar ju då där man har haft vårbocksjakt att det inte påverkar nämnvärt. Men i de länen finns det ju också väldigt mycket rådjur. Om vi tar till exempel här uppe, gränsen har ju gått i Västerbotten och Norrbotten. Nu får vi ju jaga vårbock i Norrbotten. Här kanske kan bli lite känsligt för att vi har ju inte så mycket rådjur här uppe.
Nej, just det.
Det är ju en lyx de som lyckas skjuta en fin bock på hösten. Så nu får vi jaga den på våren när det kanske är ännu enklare. Så kanske utarmar stammen ännu mera. Och då är ju liksom debatten då, ja men nu när beslutet är så, då kommer det ligga i jägarnas händer att sköta det här snyggt. Men du vet, kanske klia lite för mycket i vissa fingrar och ja, du vet det vanliga. Så det är väl lägena. De som tycker det att fan vad kul och lyxigt att vi får jaga vårbock på Öland eller Kalmar eller ja, vart det nu må vara, eller Norrbotten, och de som då tycker att det kanske inte är så bra på lång sikt.
Nej. Jag vet ju det där som jag sa, jag tror jag har sagt det i tidigare avsnitt, att man ser ju väldigt mycket rådjur den här tiden på året. De är ju ute på fälten, så det är på ett sätt som de i viss mån även är i början på augusti där, men bockarna börjar ju dra sig tillbaka in i skogen efter brunsten. Så det är lite mer utmaning då. Nu känns det liksom lätt. Men det kommer väl kanske att förändras också. De kanske lär sig så här. Nu på våren, då blir vi jagade också. Då håller vi oss undan. Det vet man inte.
Nej, det kanske blir så. Det vet jag, sälarna här uppe, säljakten. De säger att för 10 år sedan när man jagade sälar, då var ju sälarna som en säl är väldigt nyfiken och kom fram nära båtarna. Nu är de supervarska. Så det har gått en generation så har de fattat.
Ja.
Kanske blir samma på vårbockarna.
Det där är så jävla coolt tycker jag, att det funkar så. Det här är ju högst ovetenskapligt och väldigt, liksom, det här är ju liksom bara jag som har upplevt det. Eller jag snackar med mina jaktpolare också, men att det vildsvinen lär sig också. De blir lite tuffare på hundarna, de går oftare i vattnet, simmar, där de lär sig, det funkar. Så det är ju coolt att djuren lär sig att hantera oss jägare.
Alltså superfascinerande. Och på så kort tid. För de som inte lärde sig, de blev ju skjuten, tänkte jag säga. Så den genen gick ju inte vidare. Men det är ju lite samma med människan. Jag har ju sett många så här naturfilmer från andra delar av världen och det är ju superspännande. Och då var det ju någonting på BBC när det gick för länge sedan. Så skulle han träffa sina egna demoner. Så han skulle ju snorta något pulver. Så han blev ju stenhög i någon indianstam. Och det han drog i näsan var ju då från ett speciellt träd så tog man barken. Men man kunde inte ta barken långt ner på trädet. Man måste klättra typ 40 meter upp högt upp i trädkronan och ta barken där. Sen skulle man torka den och processa den. Jättemycket, för om man åt den, tänkte jag säga, vanligt, så tyvärr dog man.
Efter. Ja, men jag kan om det här, det är ayahuasca. Alltså det är så här, som en psykedelisk drog som man tar i Amazonas.
Ja, precis.
Det är barken från ett träd, men kroppen har ett enzym som bryter ner den aktiva substansen i den här barken. Då måste man ta en annan växt som motverkar det enzymet. Som gör att man kan ta till sig den här den psykoaktiva effekten i barken. Så då är det något som har kommit på då. Om du kokar som ett te, gör man typ.
Ja.
På de här två olika
precis, så är det.
Växterna. då kan du åka på så här anderesor och se jaguarer.
Kemi på hög nivå. Och då kopplar jag direkt det till. Tänk dig liksom från början. Han som bara, kille nummer ett, Janne, går och slickar på trädet, tvärdör. Och så liksom kommer nästa dude.
Ja, det händer, de tar först bark och så händer ingenting. Nej. Men de bara, nej, men jag tror ändå att det är någonting med den här barken. Vi provar med den här växten. Nej, händer ingenting fortfarande. Nej, men jag tror ändå att det är någonting med den här barken. Vi provar med den här växten. Och så bara testar sig igenom alla hundratusentals arter som finns i Amazonas. Och till slut så bara blir man helt fucked up. Och då bara, ja, jag har det.
Yes, yes. Och han dog inte. Nu liksom dött 400.
Janne sitter och rullar med ögonen och skiter på sig in i tältet där. Det verkar toppen. Vi kör på.
Och då börjar det roliga. Hur kan vi liksom optimera den här effekten? Och allt det där? Så Jannes barnbarn, de har ju superlyx. De bara, åh, vi har liksom det guldreceptet nu hur man gör.
Men för att återknyta till de här jakttiderna då. Det känns ju som att jägarkåren är ganska konservativ, minst sagt.
Mm.
Alltså man vill att det ska vara som det alltid har varit.
Mm.
Det ska jagas hare och det ska vara liksom,
ja.
Det ska gå långsamt och det ska vara, jakttiderna ska vara som de alltid har varit och sådär.
Det har blivit förlängd jakttid på älg i norr också.
Mm! Kul!
Nu är ju inte jag den typen av älgjägare som du vet, Kalle. Men om jag förstår den debatten rätt så är det ju då... allting ska ju alltid ställas mot varandra. Men då, och skogsbolagen vill väl inte ha älg och vice versa. Och sen är det ju också här uppe i norr då, om det är mycket snö är ju väldigt oetiskt att de inte kan ta sig undan om man kan skjuta mycket älg. Så det där kommer väl att också debatteras framöver, misstänker jag.
Ja, det kan vara för att jag inte riktigt drabbas av någon av de här liksom, restriktionerna, eller vad man ska säga. Jag tycker jag är lite mer så här, jag bara, ja, nu är det så här, då jagar jag så.
Mm.
Alltså jag har inte så... och jag inser att det kanske också är en brist i mig i det här, att jag skiter liksom lite i det här med... utarmar genetiska bla 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 och för man får jaga vårbock och så. Mm. Jag önskar kanske att jag var en sån som tänkte lite mer på det, men jag där är jag nog ganska självisk liksom, att jag tycker att jag tycker det verkar kul att jaga vårbock, så då är jag för det.
Mm. Ja, men jag är väl också lite så här, jag orkar tyvärr inte, jag är ju fel människa att liksom skicka fram på fronten, utan nej, men nu är det fattat ett beslut. Det hjälper inte att gnälla, även om man kan liksom då påverka och lägga fram då fakta i saken och liksom, ja, kunna få till en förändring. Men det hjälper ju heller inte, som du säger, att sitta och liksom, älta sönder hela biten. Ja, men nu är det så här, då får vi väl se.
Ja, men det finns ju också något med, liksom, om man läser en jakttidning så är det ju typ, varje tidning så är det typ tre artiklar om hur farliga vargar är. Mm. Sådär. Det finns ju något som är, det finns en sån jävla spricka mellan jägarkåren och beslutsfattarna. Och det känns jävla, ja, den här Carl Hedin-målet känns det som en sån symbol för det. Där, jag orkar inte ens gå in på detaljer i det där. Det känns som för snårigt. Men det finns ett problem i spricka mellan jägarkåren och de som bestämmer, mellan stad och landsbygd, som jag oroar mig lite. Jag tycker att det känns som en farlig väg att liksom gå. Och det handlar inte, alltså för mig handlar det inte om att jakttiden på ripa är förkortad. För mig handlar det om det där liksom, ska vi hålla ihop som nation? Så funkar det inte att om man bor liksom på landsbygden i Norrlands inland så stöter man inte på staten. Det finns inga vårdcentraler. Man måste åka 25 mil för att komma till sjukhus. Man ska föda. Och liksom skolorna läggs ner. Förskolorna läggs ner. Posten finns inte längre. Banken finns inte längre. Det finns ingen bankomat. Man får gå ihop och göra en bensinmack själva och så här. Jag tror att det är farligt.
Jag tror också.
För människor känner att de...
Jag tror också att det är farligt. Och alla, och liksom, vi har ju så himla långt land. Alla här uppe, vi kan inte åka tunnelbanan någonstans. Det går inte. Och sen ner hos er, då är det andra sätt. Och det blir alltid sådana här små grupperingar. Vi har ju inte jättemycket varg här uppe, så här, ja, liksom vargar måste finnas. Men vi kan inte utrota dem helt. Men det kan, vi kanske inte kan ha liksom hur många som helst heller. Och där nere i Skåne, ja, de fick en månad kortare ripjakt. So what? Ni får bara här ut tidigare. Så att det blir liksom så här små grupperingar, och det ska alltid polariseras så hårt för, mot, av, på, hela den biten, istället för att ja, men man ska kunna resonera sig framåt på liksom vettigt sätt. Men ja,
jag vet inte hur lösningen ser ut. Jag vet inte hur man resonerar, alltså hur det är liksom forumet där man resonerar om det ser ut, och det måste ju vara någon som bestämmer. Och jag fattar att om man jagar det finns varg, så hatar man varg, för de biter ihjäl hundarna. Liksom. Mm, mm. Och har man får och det finns varg, så biter man ihjäl fåren, och då hatar man vargarna. Då, jag fattar det liksom.
Ja.
Och jag tycker det känns jävla knäckande. Men jag tror att vi måste hitta någon slags liksom gemensamma lösningar för... Jag vet en som är så här varg, som tycker väldigt mycket om vargar. Han håller på och hjälper... lantbruk att sätta upp vargsäkra stängsel till exempel. Som en sån här, alltså typ försöker hjälpa till att lösa problemet åt folk. Och det tycker jag lät väldigt fint.
Mm.
Att man försöker liksom hitta lösningar. Det är därför som det är så frustrerande då att inte veta hur motiverar de där beslutet att förkorta ripjakten?
Ja, men precis.
Varför försvann en månad? Om det var så då typ... Om det fanns så här, ja, men då riplablabla stammen, eller det är så många människor som vill vara i fjällen och det inte känns inte tryggt när folk håller på och skjuter där. Om det fanns något som man kunde säga att det var, då kanske det skulle bli lättare att förstå. Men som det är nu, så är det bara då till helvete, ni får inte jaga. Då, det känns så...
Och just eftersom det också går just ripjakten, att det går emot forskningen och det går emot Naturvårdsverkets förslag. Och så att det liksom... All fakta som läggs fram i de här forumen då, de har ju lagt fram att nej, men vi kan snarare förlänga den lite, och så liksom kommer beslutet och då är det liksom helt tvärtom. Det är det tycker jag är lite skrämmande.
Är det inte fint att ni också får längta väldigt mycket till ripjakten på hösten då? Du, Lars, jag är så fruktansvärt skitnödig, så jag måste sluta nu.
Det låter bra, då måste du gå på toa.
Ja, men tusen tack för idag. Vad kul. Det är nästan roligare att vara på podd bara två, tycker jag.
Ja, men det blir ju bättre flyt. Eller det blir ju som att man har en vanlig konversation.
Alltså man saknar ju de andra lite, men det var ju fan... Det känns på ett sätt härligare.
De andra kan dra åt helvete.
De andra kan dra åt helvete med sina viktiga jobb och hålla på och flinga runt.
Vi är ju också på det, säga. Vi är ju två läger. Vi som kan dagtid och de tre som inte kan dagtid.
Exakt. Vi som är frilans och de som har vanliga jobb. Hörrni, tack för att ni lyssnar. In och kolla på YouTube nu. Det finns en film om vår jakt på vår bock där. Den är asmäktig. Ni får se allas idol Lil Love skjuta en vår bock. Tack till Bearplay Erik för att du följde med och filmade. Och tack till dig, Lars, som sliter med våra YouTube-filmer.
Tack till dig, Kalle.
Ha det så bra allihopa.
Puss och kram. Puss och kram. Hej hej.
Hej.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.